Ni lyssnar på Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu i dessa coronatider och nu när det börjar lackas mot jul så har vi lite problem här på Tyresö radion att träffa folk och göra intervjuer live. Så nu har jag ägnat mig ganska mycket åt att hitta gamla inspelningar från Tyresö radions arkiv. För min far Åke Sandin började med den här slingan som man kallar för den bandade slingan. Det var alltså kassettband som gick i någon slags kassettbandsväxlare. 1995 började han med det. Själva radion började 85. Och där finns ju pärlor. Bland annat hittar jag en intervju där en lärare som inte lever längre, med Ulla-Karina Sellegren, intervjuade den före detta överläraren och rektorn Jesse Navin. Och så skrev jag om det på en Facebookgrupp. Att nu hade jag börjat att redigera det här. Och då fick jag plötsligt kontakt med en person som heter Bernt Karlsson. Han berättade då att just Jesse Navin hade intervjuat hans farfar 1970. Och hans farfar hette Gunnar Karlsson och var född 1885. Och när Jesse Navin intervjuade honom då var han 85 år. Och orsaken att han blev intervjuad av Jesse var att han hade bott i det torp som heter Skogsäng. Och då intervjuade han honom och hans liv och hur det var på den tiden. När han kom till Tyresö 1908. Och hur han friköpte torpet 1910. Så nu tänker jag ringa upp Bernt Karlsson för att veta lite mer om den här intervjun och hans farfar. Och hur det var för honom att ha en sån farfar. Sen på slutet av programmet kommer ni få lyssna på en 20 minuter lång intervju från 1970. Där ni får lyssna på en verklig berättelse om tiden förr. Det som då hette Kumla-Hanviken som sen bytte namn till Trollbäcken. Så nu tänkte jag ringa till honom och kolla med honom vad han har för upplevelser av sin farfar och torpet Skogsängen. Och det passar ju väldigt bra nu när det kommer ut en bok som handlar om torp och gårdar i Tyresö. Så att det här känns som ett bra julprogram som ni allihopa kan lyssna på.
Just Karlsson.
Nej men hej Bernt Karlsson, det här är Ann Sandin Lindgren från Tyresöradion.
Hej.
Hej. Vad kul att jag fick låna din inspelning från 1970 där Jesse Navin intervjuar din farfar.
Ja, var det bra tyckte du?
Det var jätteintressant. Jag tänkte att lyssnarna ska få lyssna på den här på slutet.
Ja, vad kul.
Ja, men först måste du ju tala om, vem är Bernt Karlsson?
Det är en gammal gubbe som bor i Älta nu för tiden.
Ja.
Men annars så kom ju han till 1943.
Föddes du?
Ja. Och sen så hamnade jag i Trollbäcken hos min morfar och mormor. De bodde på Stamvägen mitt mot Svallings kaféet där.
Jaha.
De byggde den kåken på 30-talet då.
Mm.
Och sen så bodde vi där i 10 år. Sen köpte farsan en kåk på Fågelvägen. Åke Karlsson, han jobbar ju, han känner nog dig kanske.
Jaha, Åke Karlsson, just det. Ja. Ja,
Åke och Ragnar som höll på IP. Vet du.
Just det.
Mm. Och sen så bodde jag där till 60-talet. Sen fick jag en vindskupa här nere på Aleplan, nere på Gärdesvägen.
Jaha, ja. Och där sen, bodde jag också en gång. Mm.
Ja, nummer 13.
Jag kommer inte ihåg vilket nummer jag bodde på.
4 trappor upp och dans.
Ja, okej.
Okay. Sen så var det 1975, då stod man i en sån här kö då, vet du, på radhus eller Sparbanken. Länssparbanken, Swedbank då. Och då fick man sån här möjlighet att köpa radhus. Så då var det ett radhus nere i Älta, så jag rymde från Tyresö 1975.
Så där har du bott sedan 1975?
Ja, precis så.
Och Älta är väl en liten förort till Tyresö, eller hur?
Ja, exakt. Vet du. Men den har hört till Nacka tyvärr. För
jag vet. Men i det här med din farfar Gunnar Karlsson.
Just det.
Ja, vem var han då?
Johan, vet du, var en gubbe som kom uppifrån Uppland. Han är född uppe i Uppland. Uppsala, Ekeby.
Mm.
Men de här borta från Ramundeboda borta i Närke. Hans farsa, han född 1850 någonting, hans farsa Carl Henrik, han finns med på bilderna där sen.
Aha, okej, jag ska lägga ut dem då. Men och Gunnar själv, vilket år föddes han?
Han föddes 1885.
Just det. Och han var 85 år när Jesse Navin intervjuade honom 1970.
Ja, precis. Han började bli lite taskig med minnet. Han hade svårt att komma ihåg allting. Men han försökte.
Men jag klippte bort alla minnesluckor i programmet. Så att han låter så. Ja, när han sitter och letar efter ord. Så det måste man lov att säga. Är man 85 år så får man ha vissa minnesluckor, eller hur?
Ja, man tycker det faktiskt.
Ja. Men han bodde alltså på det som är torpet Skogsäng.
Ja. Han hade en brorsa som hette Bernhard, och den Bernhard han började med som rättare på Skarpnäcks gård.
Vad var en rättare för någonting?
Det är en sån där lagårdsförman då, som hade hand om drängar och pigor. Men jag fattar att den där lilla snälla gubben, vet du, han kunde ordning på de här drängar och pigor. Det var oförståeligt.
Och då vill jag säga samma sak om Jesse Navin, som var en liten tant som man var jätterädd för när man gick i skolan. För då var hon min rektor, och när hon kom in i klassrummet, då blev alla killar rädda.
Ja. Hon ställde sig på tå som skulle kunna nå upp till de värsta, ger dem en riktig örfil emellanåt.
Ja, och nöp dem i örat. Ja. Och luggade dem i håret. Gjorde hon. När jag gick, fast då var det redan förbjudet att slå barn, men det gjorde hon.
Nej, men hon gick utanför.
Allt. Ja. Men nu tillbaka till din farfar Gunnar och hans bror Bernhard.
De där gubbarna, vet du, när de var 20-årsåldern, det var 1908, så kom de överens med de här som på Kumla gård att de skulle ta hand om deras mjölkhantering.
Just det.
De var alltså kallade mjölkarrendatorer. Nu heter det väl mjölkgrossister idag.
Och Kumla gård, det är inte samma sak som Kumla herrgård?
Jo, då, precis. Det
är det samma?
Ja, visst, det är herrgård.
Jaha, okej. Okay. Mm.
Så där fick de då ta hand om 300 liter mjölk om dagen.
Mm.
Och så fick de då hö till hästen, och så fick de ett rum där i den där flygeln som finns kvar.
I Kumla herrgård?
Ja.
Aha.
Och sen för varje dag då så körde de häst och vagn in på Södermalm. Där borta vid Katrina Bangata var det sån här torgförsäljning.
Så de åkte hela vägen in, och då fanns det ju liksom inga riktiga vägar in till stan, va?
Det här var ganska dåligt.
Mm. Och jag fattar det så var det... Man åkte liksom, först kom, när man kom till Blås ut så fanns det bebyggelse och
ja, ungefär.
Pungpinan var man tvungen att stanna vid och leverera mjölk, om jag fattar det rätt.
Ja, det gjorde de nog också.
Mm.
Men annars så gick ju vägen förbi Ältaberg, om man vet vad. Mm. Förbi Skrubba då, Ältaberg, och sen gick det ju ner vid, förbi Älta. Sen gick det vägen in då via Flatenbadet.
Mm. Precis, det kommer
in genom entrén där, var, så kommer man upp till Skarpnäck så småningom.
Just det. Mm.
Det där var då alltså vinter och sommar, vardag som söndag.
Det var deras jobb att leverera mjölk. Det kunde de leva på.
Ja, det var det de fick. Men sen, vet du, så skötte de herrgården så jävla dåligt där, för så kom en obestånd, var ekonomiskt problem.
Mm.
Men det var ju samma med en annan sak. Det var 1910. Då höll man på med någonting som heter Sjöbrännkyrka, någonting, sjösänkningssystem här.
Aha.
Man ville sänka Drevviken en meter, och man grävde upp Gudeå.
Jaha, varför då?
För att få mera vatten till Nyfors då.
Jaha, för det var en anläggning där, ja.
Ja, det var ju alltihopa där nere med kvarna och allt gjort. Mm. Men också ville man ha mera mark då, va, för att odla.
Mm.
Så att när de sänkte sjön en meter, en decimeter, då kommer Hammarlund upp i djupet där, hans mark alltså.
Hammarlund?
Hammarlund, trädgårdsanläggningen här nere i viken nedanför herrgården där.
Ja.
Den marken fick de då som ersättning. Aldrig fanns ju fullt med gårdar runt sjön, så alla fick betala i motsvarande grad mark när de räknade upp det där då.
Mm.
Men då hade inte Kumla några pengar att betala med, så då fick de skänka, eller fick istället lämna ifrån sig Lindalens torp där uppe i Bollmora, vet du.
Ja, just det.
Så den fick man, det hörde till Kumla som ett dagsverktorp tidigare.
Men din farfar, han friköpte då Skogsängen?
Ja, men sen då, vet du, så när han bor på herrgården då.
Mm.
Men sen då 1910 så gjorde herrgården konkurs. Mm. Och då säljer de av hela kobesättningen, så var det han och hans bror så utan jobb.
Då hade de ingen familj, det var två unga killar då egentligen.
Ja, mm. just det, 25-30 års åldern. Sen då 1910 alltså, ja, då hade de inga barn. 1915 började barnen komma.
Ja, om jag fattar rätt så är en heter Folke.
Ja, just det.
Vem var det?
Han var, ja, det var min farbror.
Och sen var det Åke?
Ja, det var min farsa det.
Och så var det Gullan?
Ja, mm. Gullan är äldst. Hon kom först. Mm. Sen, med salt nog då, så då fick de möjligheten att köpa det här torpet utav Härgården. Och de var ju aldrig taskigt om pengar, som sagt. Och de började sälja ut mark och började med styckningen. Gynges farsa kom in i bilden här med tomtförvaltningen.
Det var han som sålde grejerna, såg jag.
Mm. Ja. Mm. Så att 1910 då så skriver de kontrakt då på skogsen för att, tror jag, 10 000 spänn.
Just det. Mm.
Och sen så...
De hade 10 000 kronor då. Det var enormt mycket pengar.
De var ju grossister i mjölk under 3 års tid. De hade väl sparat några kronor.
Oj, jag. Ja.
Jag vet inte.
Nej.
Men jag har kopier på deras, eller jag har deras gamla kontrakt. Det är lite kul påskrift av de här gubbarna.
Ja, men vad roligt, ja.
Och sen då så, de köper till en bit mark till här. Och 1927 då så delar de, fick de varsin bit här.
Alltså bröderna då?
Ja, just det. Mm. Så Gunnar hade närmast lampaffären och så Bernhard hade sista, närmare Barnsjön till.
Och då var det ett riktigt gammalt torp som fanns där. För hon pratade om det här torpet när hon intervjuade din farfar. För det är torp som heter Skogsäng.
Ja, precis, exakt.
Men vem bodde kvar i det då?
Jo, det var familjen Collin som bodde där. Mm. Collins väg, alltihopa, det gänget. De var torpare på Skogsäng, men då var de bortvräkta därifrån.
Oj.
Fräkta var, men i alla fall... De fick flytta runt och de bodde ett tag på Vreten har jag sett. Och likadant, de flyttade upp till Borgen.
Mm.
Och sen flyttade de till det så kallade nybygget som låg upp på Collins väg. Där bodde de sen på slutet.
Okej. Men din farfar fick liksom sluta med mjölk och sen blev han timmerman eller var snickare istället?
Ja, han var lite timmermansutbildad från början där uppe från Uppland.
Mm.
Bernhard, han var med i jordbruk, han hade gått på lantbruksskola.
Oj, det var alltså duktiga killar som
ja,
kom hit.
Ja, de försökte faktiskt. Ja. Sen var de 5 syskon, de där killarna. Det var en tjej och så 4 grabbar.
Mm. Borde flytta alla till Tyresö? Mm,
nej, det var bara de här 2, Bernhard och Gunnar.
Mm.
En Elis, han flyttade ner till Västergötland, till Skene.
Mm. Men din farfar, han startade alltså något slags Gunnars byggteam, hette det så?
Ja, han slog sig ihop med någon gubbar nere i Älta, någon Eriksson i Älta.
Och vad byggde de för någonting? Det är det som de pratar om nämligen. På det här bandet så pratar, det är därför hon intervjuade din farfar, Jesse. Vad var det han byggde?
Jo, i den sammanhanget så byggde han ju nygamla skolan, gamla träskolan där.
När du säger nygamla skola, det fanns någon slags byggnad från början och så byggde din farfar Kumla skola som man kan se på fina bilder 1926.
Ja, den kåken var gul, men den första kåken var någonting tidigare, bara en skolsal och så var det en sån där bostad för läraren då, var en liten kåk. Det var så här samskola, var en lokal så ungarna satt ihop allesammans, alla klasserna. Det var inte så många barn då heller.
Mm.
Men 1926 då började det växa upp här i byn. Då började man en ny skola. Och då lämnade de offerter på det här. De pratade om det på det bandet. Och den här Karlsson-gänget och Eriksson, de var ett byggäng på 10 man. Som åtog sig att göra det här för 37 270 kronor.
Och det ligger egentligen där Kumla skola idag ligger, eller hur? Det är många i Tyresö som har gått där.
Ja, det är allt.
Fick du gå där?
Ja, visst, jag gick där. 49 gick jag där i första och andra klass.
Ja, så gjorde du?
Sen den där kåken då, den ligger... Idag ligger själva aulan där. I dagens aula på Kumla skola. Det var precis på den platsen som skolan stod.
Mm. Och det gick fort för dem att bygga den här skolan också?
Ja, det gick med jävla fart.
Vad sa du? Ett sommarlov?
Ja, på sommaren. De startade och rivade den gamla kåken och så var det klart det nya bygget när skolan skulle börja på hösten. Det kanske inte var helt komplett, men man kunde i alla fall undervisning i lokalerna då.
Och det var en större skola, det var inte bara en skolsal, va?
Nej, det var, jag tror det var tre skolsalar på bottenvåningen och sen fanns det en gymnastiksal. Eller både en för grabbar och en för tjejer på vinden där. Och så fanns det en bostad för fröken Navin fick bo där uppe också.
Alltså hon bodde där och, så, och en slöjdsal fanns det också?
Ja, det var det sen.
Jaha, sen, okej, okay, ja.
Från början fick man, ja, slöjd var inte aktuellt och de var ju så praktiska i byarna ändå.
Ja. Men du fick gå där. Vem hade du som lärare när du gick på den här rödmålade Kumlaskolan?
Gulmålade.
Var den gulmålad?
Ja.
Men vilket är det som är rödmålat då?
Ja, det var det äldre huset som de rev. Vet
du. Det var det som de rev, okej. Okay, då är det jag som har fel. Ja, mm.
Men allt nog, vi hade en som hette Evi von Malmborg som lärarinna då i första och andra klass. Och sen så fick vi, vad hette han? Einar Lindén hette han sen när vi började. Vi fick flytta upp sen i Tegelskolan då. Den var ju ny 1949.
Jaha, när riktiga liksom Kumla skola byggdes?
Ja.
Aha.
Och där fick ju, när vi hade sin rektorsexpedition på andra våningen. Slöjdsal kommer det.
Ja, för visst var hon överlärare från början och sen var hon rektor och sen blev hon skolchef dessutom.
Ja, det kanske hon var på slutet. Ja. Mm. Men då hade jag slutat skolan.
Men hur minns du Jesse Navin som intervjuade din farfar?
Ja.
Hur minns du henne?
Jo, hon var en liten snäll tant.
Snäll tant?
Ja. Jag var aldrig drabbad utav henne liksom.
Nej.
Man såg när bara på håll när hon kutade trapporna uppe.
Ja, okej. Okay. Ja. Mm.
Jag hade aldrig henne i någon undervisning så där. Det fanns ju, Lindén var ju där som sagt och så var det Yngve Lundell var ju lärare. Även hans fru Ann-Marie hade jag ju engelskan.
Ja, ja. Det är också sådana här, vad ska man säga, människor som, vad ska man kalla dem för?
Legendarer.
Legendarer, precis. I Tyresös historia. Och när du var liten, eller när din farfar flyttade in, läste jag att då var man ungefär bara 700 personer. Och då hette inte Trollbäcken Trollbäck, utan det hette Kumla Hanviken.
Ja, exakt. Mm. 1949 var vi att man höll till Trollbäcken. Mm. Det var beroende på att vi hade Kumla Örebro där, va?
Just det.
De hade problem med posthanteringen så våra brev kom till Örebro och deras brev kom till oss.
Ja, exakt. Men jag tror att Jesse Navin, hon stred för att det skulle heta Kumla skolan.
Ja, det kan jag tänka. Jo, det måste hon ha gjort faktiskt.
Hon var en stridbar kvinna.
Mm. Ja, mycket.
Ja.
Det där med Kumla då, på den tomten så låg det Kumla torp.
Just det.
Mm. Länge tillbaka. Men det var snudd på en fattig stuga, det torpet. Det var inget som var någon större drift på.
Mm. Men när du växte upp, då var hela liksom Trollbäcken en liten lantlig idyll med några torp? Eller hade det börjat de här husen som byggdes nere vid Alléplan, det som blev? Hur såg det ut när du växte upp?
Nej, det var ju villaområden och torpen var ju borta. De stod förföljt mer eller mindre. Men det hade ju kommit väldigt mycket villabebyggelse då på 30-talet.
Ja.
Och det var ju 49. Va?
Ja. Var det tack vare de försäljning som Hasse Gynges pappa hade när han, Carl Gynge, ja, hade sitt tomtkontor och där sålde massa...
Precis.
Men var det inte från början bara massa liksom fritidshus? Det var väl någon båt som gick från stan och massa människor som var här ute?
Jo, riktigt. Men då var det ju så jävla dåliga vägar, vet du, genom samhället.
Mm.
Hela Kumla, det är ju gammal sjöbotten och jävla lerigt elände.
Mm.
Så på sommaren kunde man inte ta sig igenom byn och på torrskåd i stort sett. Då var det sjötrafik som gällde. Det gick ju borta från Handen Vega där mitt mot Bavhals där. Där gick tåget.
Men gick du, vad du menar, gick färja på Dreviken?
Nej, det har jag aldrig sett.
Nej.
För på 30-talet sen så fixade man ju med vägen då, alltså busstrafiken satte igång här.
Just det.
Mm. Och då dog hela den där båtverksamheten.
Mm. Jo, jag har läst i det som heter Trollbäckens egna hemsförening. När man fyllde år, alltså 100 år, då har de skrivit väldigt mycket om historien. Och då nämns Gullan och då berättar hon just om torpet Skogsäng.
Just det.
Mm. Och Gullan var din faster?
Ja, exakt. Precis.
Mm.
Annars finns det den här Tyresö tidning då, Affe Hasselgren. Han har ju hela deras arkiv med alla dokument.
Just det, precis. Och det är väl Tyresö eller Trollbäckens egna hemsförening som ger ut den tidningen, va?
Ja, det kanske. Ja, det var nog. Exakt, ja, precis. Ja. Pappa Håkan, han var ju aktiv politiker här. Och de drev ju, han var ju redaktör på den där tidningen också.
Mm. Så det finns väldigt mycket, jag tänkte faktiskt lägga ut bilder på det i den här programmet som du och jag gör. Så att man kan både titta på bilder från ditt arkiv, för du har jättemycket fina bilder. Och de här artiklarna, för där finns det mycket att läsa om det här, ja, för de som vill. För att absolut, det är många som har forskat det och egentligen... Det är väldigt bra just nu när vi spelar in det här alldeles innan jul. Ja. För i år kommer en bok, det vet du om, va?
Om torpen.
Ja, precis. Just. Göran Magnusson ger ut en bok som heter Torp och gårdar.
Spännande, verkligen.
Och sen har det kommit ut någon form av almanacka. Där det är liksom varje torp är en sida.
Just precis. Jättefint.
Ja, så vi kan ju verkligen tipsa folk i dessa tider. Nu när vi sitter hemma och inte kan träffa så mycket. Och får man läsa om historien?
Ja, man kan gå tillbaka till sina rötter.
Ja, man kan det. Bernt Karlsson, du är ju en aktiv person. Jag har ju sett det lite på Facebook. Du verkar både ägna åt sjöliv och vandringar.
Ja, det måste man hitta på lite extra när det är så här tråkiga tider.
Ja, berätta lite om vad du gör på din fritid. Nu när du är pensionär. Med 365 dagar om året med fritid.
Ja, har du mycket band att spela in på?
Nej, men någonting måste vi säga om dig också.
Jo. Jo, ja, det med båtar har ju varit roligt. Jag började sitta på köksgolvet på en bricka och låtsas att jag hade en båt när jag var liten.
Mm.
Sen fick jag väl en kanot när jag var 12 år och paddlade ner på Dreviken. Och sen så hittade vi väl några kanadensare och så var det någon rodbåt och sen köpte någon Pettersson-båt 1960 någonting. Sen köpte jag min första segelbåt. Det har varit sjöliv så där lite smått. Det var mycket nere i Ornäs, ett båtsklubb där nere i Tyresö. Ja, du vet Ornäs, mittemot kyrkan. Så det har varit båtar, ena foten i en båt hela tiden.
Och nu måste du tala om vilken slags båt du har nu, för det är en klassiker. Min man blev väldigt intresserad när han hörde vilken slags båt du hade.
Jo, det är en riktig gammal pärla. Hon är från 1946 och det kallas för nordisk folkbåt.
Ja, det är typbåten för alla båtar.
Ja, det kan man nästan säga. Den är 7,5-8 meter, är en väl klinkad furubygge.
Mm.
Den byggde i Gamleby utan någon som heter Toreholm där. Ja, ett stort varv, byggde mycket, mycket fina båtar. Ja, man ville ju rita själv, så här var bara... Ja, han byggde en svit på 5 stycken sådana här på ett när vi var tillfället. Min båt är nummer 5 utav de här gruppen på 5.
Mm.
Men jag har med papper och alltihopa, sån här skriftväxling.
Ja, vet du vad, jag tycker faktiskt vi skulle kunna göra ett eget program bara om båtliv. För det är faktiskt ganska roligt. För att i Madreviken också har varit ett ställe med båtar. Men du är ute och rör på dig varje dag. Du är svår och liksom, när jag ska bestämma tid med dig så var du en upptagen person. Nej, då är jag ute och rör mig i skogen. Vad är det du gör i skogen?
Jag gick ju på gym, eller det började med att jag fick problem med... Det här med ett hjärta då. Jag fick lite som de kallar det för hjärtinfarkt och någon lindrigare grej. De fixade med sådana här ballongsprängning i alla fall. Mm. Och så säger de, hörru, nu får du fan börja röra på dig om du ska ha någon större glädje av ditt liv resterande då. Så börjar jag på gym.
Var det länge sedan du fick den här hjärtgrejen?
Ja, det var väl 15 år sedan. Aha. 2005 var det, va?
Jaha. Mm.
Så började jag på gym då. Det var ju kul och lite socialt. Nere i Älta har de ju gymmet. Nere i gamla skyddsrum då. 2 trappor ner.
Mm.
Och sen bröt det här coronan ut då förra här i vårkanten. Det var ju inte så lämpligt att jaga ner 20 pensionärer där och flåsa på varandra och spitta ner varandra.
Mm.
Så att då flyttar vi ut istället, så börjar vi lite smått att gå promenader på torsdagarna. Och sen så har det här hållit på nu hela här året då. Så att nu är vi startar en grupp som heter Älta seniorvandrare på Facebook.
Ja, vad bra. Hur många är ni som vandrar?
Ja, nu har vi i gruppen där är 55 stycken. Men det är 20, upp till 20 stycken. Det är fritt, ingen anmälan. Kom och var med bara. Det kostar ingenting.
Det är bra.
Och sen så ger jag skriver upp en... De får en karta varje dag var man ska gå någonstans.
Har ni gått väldigt mycket, förstår jag, i Nacka? För där är ju också fint. Men ni måste ha gått många ställen i Tyresö, eller hur?
Nej, vi startar... Gänget bor, vet du, runt i Hyreshusna i Stensemest.
Jaha, så ni börjar därifrån?
Vi utgår därifrån hela tiden.
Mm. För annars finns det fantastiska vandringsställen i Tyresö, vill jag då tala
om. Ja, visst. Oh, ja. Men vi orkar aldrig komma dit. Vi har Estavik, vi har varit på Eriksson och tittat på den där mosaiken en gång.
Ja, okej.
Okay. Men vi tangerar ju varandra här lite. Men det handlar om Älta och Flatenbadet runt där borta. Lite norr upp på Tällaskåren. Men på 10 kilometer hinner man inte så långt.
Mm. Vet du vad, Bernt? Den här tiden, alltså, jag skulle kunna prata med dig en timme till. Nu tänker jag lägga på den här gamla intervjun. För det är den vi har pratat om. Där alltså den legendariska Jesse Nevin intervjuar din farfar. Som hon säger, alla Trollbäcksbor känner till, säger hon dessutom.
Ja. Jo, han var ju...
En kändis 1970.
Ja, ja. Det var han. Och, han var ju politiker, han var religiös.
Var han politiker bara. Också, Gunnar Karlsson?
Ja, satt i nämnden, han var nykterhetsnämnd.
Vilket parti var han aktiv i?
Ja, det måste vara Bondeförbundet på den tiden. Han var med i Bondetåget också.
Jaha, för Jesse Nevin var ju socialdemokrat.
Ja, det förstår jag.
Ja, just det. Mm. Men vet du vad, vi lyssnar på det här programmet så får du bara kommentera lite efter så att vi liksom gör ett avslut på det här. För att, jag tycker i och för sig inte gör någonting att det är ett extra långt program, för att vi har väldigt svårt just nu i coronatider att få bra intervjuer. Så att jag tänker att det här... skapa lite nyfikenhet för Tyresös historia.
Ja, kul.
Mm, lyssnar vi?
Yes.
Ja, det här är Gunnar Karlsson i Skogsängen som alla gamla Tyresöbor känner igen. Och du fyller 85 år, sa du, den 21 september i år.
Det gör jag.
85 år.
Mm.
Och det var något till länge sedan du kom hit till Tyresö, hörde. För jag har hört sägas att det var 1910. Stämmer det?
Ja, 1908 bara för det.
Jaha. 1908.
Ja.
Jaha, du. Och var bodde du då någonstans då?
Ja, då bodde vi i Kumla. Jag hade mjölkarrendes där hos en fattningsten som arrenderade Kumla gård.
Jaha.
Och Kumla gård var ägare och...
Det var inte Göransson som var med, han kom långt efter. Vad hette han?
Vad hette han nu då?
Ja, vi bryr inte om honom då. Det kanske kommer sedan. I alla fall så var det han som ägde hela Kumla då.
Han var bosatt på Trångsund.
I den där stora herrgården där borta, hörde. Trångsunds herrgård.
Ja.
Det vet jag, vad det var någonstans. Men hörru, det var väl någon som arrenderade då, som bodde i Kumla herrgård. Vem var det då?
Ja, det var han titulerade sig patron. Jaha. Ernst Sten hette han.
Jaha.
Och han bodde vid gården.
Kumla herrgård alltså?
Ja.
Ja. Och vad gjorde du där
och sen,
då?
Sen hade han ju en bra sol av år.
Mm.
Han hade 50-tal kor.
Oj då.
Och vi köpte mjölken av honom och körde till stan och sålde den.
Vi, sa du? Var det Bernhard och du?
Just.
Det var din bror, det är Bernhard.
Ja.
Ni kom båda två hit då?
Ja.
Mm.
Han var rättare vid Skarpnäck.
Jaha, vid Skarpnäck, ja. Ja.
Före.
Jaha, du, jaha.
Ja,
Skarpnäck gård,
ja.
Mm.
Det var egentligen mjölkarrendatorn där. Björken hette han. Han bodde på Bergholm där ute på Gärdet. Där den lilla låga kåken där. Det var han som övertog mjölkarrendet.
Mm. Jaha, mm.
Att patron Sten, han ville att Björken skulle ta hans mjölk, men han hade så mycket mjölk med han, så han skulle ha en egen arrendator.
Mm.
Och då tyckte han att Ros skulle ta det.
Jaha, jaha.
För den som var före där, han spritade så förskräckligt sig.
Mm.
Han är en söndag där han höll på. Han sprang med bössan och sköt blind på Kumla backen där. Han var omgift, hon, hans fru, hon hade varit gift med hans äldsta bror. Men han var död. Och sen gift hon om sig med brodern, den här yngre brodern. Och det var han som fritade sig väldigt. Och då hade hon en flicka med den äldsta brodern. Och hon var så säker så hon sprang på styrfadern och rädd i bössan och behöll den.
Var bodde ni där uppe vid Kumla här och bodde också?
Bodde här på vänstra flygen här från Räknad.
Mm. Hörru, hur var det då med det här? Fick ni lov att åka in till stan?
Ja, vi fick gå in till stan varje dag med mjölken.
Till häst?
Ja,
till häst. Det tog lång tid för att komma in till stan.
Ja, en och en halv timme.
Ja, så gick det så pass ändå.
Ja.
En halv timme, det var rätt så bra.
Så det är, men det var skillnad på väg då och nu.
Det kan du tala om lite grann, hur vägen var.
Ja, den var bedrövlig.
Ja.
Och inte bäst på vintern när snödrivorna var.
Det var ingen som kom och skottade.
Ja, de plogade så småningom förstått, men det blev ju inte den fram på kvällen.
Ja.
På eftermiddagen som vägen var plogad. Morgon var vi det första som var ute och fick raka oss fram där vi kunde.
Jaha. Hörru, hur var det där borta vid Kumla herrgård då? Hur var det där vid herrgården?
Det var statsängar där inne, där statskåken där och...
Det där som kallas för bränneriet?
Ja.
Bodde de där?
Där var det fyra familjer som bodde där, tror jag det var.
Mm. Sen var det, är det två stycken, vad kallas det för? Två flygbyggnader där, ja. Det var, bodde också... Det var bara statare där, hörde du?
Ja, vi rättaren och vi bodde i den vänstra och trädgårdsmästaren och lagårdsförman bodde i den högra flygeln.
Hörru, skolan var inte där då inte, va?
Nej.
För jag vet att skolan har legat, Kumla skola har legat en gång i tiden där uppe vid, inte långt från herrgården. Det blev en smedja sedan, hörde jag Tant Olsson tala om det.
Ja,
det var skolan det som sen blev smedjan.
Ja, de hade bedrövligt med skolgången där så för att de fröken Lilja där.
Mm.
Hon hade ena veckan där på andra sidan sjön.
Beate Berg, va?
Just det.
Jaha. Mm.
Så då, hon hade det.
Och växlade då, ja.
Ja.
Ja. Ja, så var det. Men hör du, där stannade du inte länge i alla fall. Och skötte om med mjölken. Sen så slutade du där.
Ja, vi hade den 8 och 9. Ja, 8 på hösten började vi. Tog vi mjölken.
Ja.
Och sen hade vi den 9 och 10. Till 11 på hösten. Nej, 10 gjorde patron Sten auktion på korna. Så då var de utan mjölkbud den vintern som började.
Jaha.
Ja.
Och då fick du sadla om då?
Så, då köpte vi Så köpte vi, hade köpt det här 3-10 på hösten. Och sen flyttade vi hit 11 på våren.
Mm. Det var inte det här stället utan det är lite längre bort.
Nej, jo, det var det här.
Var det här det?
Ja.
Jaha.
För att bostaden den var, låg ju här där den här grannens kåk.
Mm. Ja, just det, ja.
Ja.
Det är riktigt. Hade du jordbruk här?
Ja, visst.
Ja.
Ja, det var det.
Ja, du hade kor här
ja.
Också.
Vi hade ett par hästar då. 10-11 kor hade vi.
Jaha. Det var det. Hör du, och ja. Jag kommer ihåg när jag fick råmjölk hos er.
Gillar du det?
Ja, det gör jag. Jag är så ledsen att jag aldrig kan få råmjölk nu. Och få kalvost får man ju aldrig.
Kan man få i mjölkcentralen?
Inte kan man få det nu, inte. Ja, ja. Det är förgånget. Men det tyckte jag om. Trots som gjorde som god kalvost. Liksom. Men du hade annat arbete också än jordbruket här. Lantbruket.
Ja, jag var tvungen att jobba med trä.
Du gjorde det, ja.
Byggnation.
Mm.
Men sen delade vi på stället 27. Då gifte bror sig.
Mm.
Och då fick jag den där halvan. Och...
Mm.
Och han fick den andra halvan där.
Då hade ni inte så mycket jordbruk utan då ägnade du dig mera åt byggnationen
ja,
då?
Ja, det gjorde jag. För jag hade, till början med så var ju grabbarna, folk var hemma och skörde och grejer. Och sen när de slutade hemma så hade jag drängpojkar som skött om.
Mm.
Men det var ju, som Fredrik sa, det var inget vidare.
Inte det, inte. Nej.
Den ena han kunde och den andra inte, så.
Jaha. Hör du har byggt en hel del här i Kumla. Vi säger Kumla. Nu heter det ju Trollbäcken, men vi håller oss till det gamla namnet. Du har byggt en hel del. Alltså jag minns ju när du... Det var du som byggde till Kumla skolan.
Ja.
Och ja. Ålderdomshemmet.
Nej, inte ålderdomshemmet. Ja, men ni byggde samtidigt.
Ni byggde, ja, det var samtidigt. Så var det. Ja.
Det var en Zetterberg från Kalvförbaden som byggde ålderdomshemmet.
Jaha, men du och Elspeth Eriksson kom jag ihåg.
Ja, just det.
Mm, från Älta.
Vi räknar på... Nej, vi menade det att... Vi visste att Zetterberg skulle räkna på hemmet.
Mm.
Så vi sa det att vi låter honom räkna och vi räknar på skola om vi kan få den. Och den fick vi ju.
Ja, och det slet ni, det vet, det kommer jag ihåg.
Tycker du
det? Det kommer jag ihåg när det skulle läggas tunga balkar upp den. När taket höjdes.
Ja. Ja.
Och jag tyckte det var förfärligt, hörde.
Ja,
det.
Vi hade ju inte grejer som jag skulle ha haft.
Nej.
Vi byggde ställningar så vi kunde fira upp de där balkarna.
Mm.
För att övra salarna, kan man väl säga, det måste ju läggas in i järnbalkar. Det var därför vi lade in dem där.
Ja, jag vet det. Ja, men skolan blev färdig 1926 i alla fall.
Ja, det blev
den. Och då firar vi invigning.
Jo.
Kommer du ihåg det?
Det gör
jag. Ja, det var så storartat. Så den prästen vi hade som var ordförande sa till mig så här: jaha, fröken Nadine, nu har vi byggt en stor fin skola. Nu gäller det om vi får barn här också.
Ja, men
och det dröjde inte länge för
när jag kom hit, då var det, vad har jag talat om?
8 barn har du sagt, att det var i skolan var.
Ja, men inte jag, för jag hade många fler.
Ja.
Det ser ni på det där kortet.
Ja,
från första året där hade jag någonting på över 20. När Folke började.
Gick inte Gullan för dig?
Jo då.
Magnus som var.
Då hade hon.
Då var det inte många.
Nej, då var det sådär en 8-12 stycken.
Ja. Tänk om man tänkte på sådana.
Ja, men det blev skillnad sen när jag kom.
Det är lite skillnad nu.
Ja, och nu är det ännu större skillnad.
Ja.
Ja, du var du med och byggde? Ja, du var lite och här och var och byggde förstås.
Ja, jag... Handviken och Lundsko och...
Jaha, i stan också.
Och sen började jag i stan och jobba.
Mm.
Och sen var jag i Vändelse, men där blev jag fördärvad så jag fick en smäll i skallen där så jag blev oduglig.
Jaha, det.
När garaget brann där så skulle det byggas upp igen. Och som sagt, då var det en järnskena som åkte ner där och knäckte huvudet på mig.
Mm.
Och det var väldigt besvärligt för att läkare vill inte tro att man är sjuk.
Nej.
Det är det som är det svåraste.
Mm.
Men som sagt, det har gått.
Ja, det har det.
Ja. Så jag tycker synd om Folke, så han fick en sån där smäll, ändå värre än jag. Han fick ju så hela ryggraden och hopstukat på honom sen.
Har du inte länge sen?
Det var i fjol sommar det. Så han lider väldigt liggande.
Ja, det förstår jag. Ja, för övrigt så har du dina andra barn, de bor här i Kumla ja, också. Åke?
Åke, han... fritidsnämnden där då.
Mm. Jag brukar träffa honom ibland i Bollmora.
Ja.
Han är lika rar som han alltid har varit.
Så.
Ja. Och Gullan är lika rar också. Du har haft rara barn. Mm.
Ja.
Det tycker jag.
Gott om man vill sköta sig.
Ja då. Hörru, det ska vara skojigt att höra hur det var när du kom hit.
Ja. Det var så trevligt så. Vi fick inte komma in i lägenheten där sen klockan 7:30 på kvällen. Eriksson som var före oss skulle undan. Och bror hade ju lägenhet där vid Skarpnäck så vi fick låna ett par hälsar och skrinda utav patronsten. Och vi hade hunnit upp i alléplan precis på Stockholmsvägen. Då fick vi höra en väldig musik jag hade i Reta Balken. Det var lördagkväll det här så hade varit svan med tvätt. Och då var det en bonde nere från Österhandlingen som drucken förstås som alla skulle vara. Och han gapade och skrek och bror körde. Och han körde ner i diket, vänstra diket här med vårt ekipage. Och jag ställde mig på högra sidan på grindan där och för det var ju så kolsvart så man såg inte ett dugg. Att de skulle hålla in lite. Men han körde fast i grindhörnet på vårt åk. Och det gjorde det att deras åk, det tippade om ända. Slå runt. Och skakten på högra skakten där som slog i, den brast. Och den vänstra brast, det var bara innerskakrarna som höll. Och hästarna fortsatte och deras, vill säga. Så bred som skärmen var på vagnen. Så var det en eldkvast efter vägen. Och de fortsatte, men de blev tagna ner i Kumla i skolan. Ungdomar var ute där, så de tog hästarna. Sen var de upp till Vreten och lånade en vagn där. Och bonden kunde komma iväg hem till efterhandlingen. Men det var första kvällen man var på ett nytt ställe.
Ja.
Så man tyckte det var lite otrevligt.
Ja. Det var en hel del på den tiden också.
Mm.
Lite besvärligheter på vägarna.
Det var väldigt, väldigt besvärligt.
Ja, det här var alltså en intervju där den legendariska Jess Navin, som var då både lärare, rektor, överlärare och sen skolchef. Och när jag tror 1970, undrar om inte hon redan hade pensionerats. Jag vet inte riktigt. Nej, det kan hon inte gjort. För hon blev nämligen sen även ordförande i PRO. Hon var väldigt aktiv i Gästnavin. Och din farfar, Bernt, som hette Gunnar Karlsson, som var född 1985. Och när det här gjordes, då var han alltså... Då var han 85 år.
Yes.
Ja. Och det är ju fantastiskt när han berättar om den här mjölken och korna och hur de hade det. Och det är ju helt otroligt kul att lyssna på.
Jo, det är lite roligt. Man känner ju igen honom, och han har ju sin dialekt kvar här uppe från Uppland också. Man lyssnar på honom.
Jaha, vad roligt. Ja. Vad tänkte du på när du hörde på din farfar igen?
Jo, det var ju äventyrligt det där när de berättade om sin första vistelse på Kumla.
Ja.
De, som sagt, de fick ju flytta. De tog med häst och vagn och skulle åka tillbaka till Skarpnäck och övernatta. Det var den första kollisionen där i Vreta backe.
Just det, var det de pratade om.
Och där Vreta backe, ja, vet du. Ja, det ligger, idag ligger ju Lebe där. Det är den lilla backen som heter Vreta, aha, backe.
Det är andra namn på allting.
Ja, det hade de. Mm.
Och han pratade om statare också väldigt mycket. Var de statare de här som liksom hjälpte till och brukade jord? Och...
Ja, Kumla hade ju en kåk mitt uppe på Kumla ledare.
Mm.
Det var en statarlänga. Det var ingen större länga. Det var en ganska fyrkantigt hus med två våningar och en vindsvåning. Där bodde de som dagkyvar eller dagsarbetare. Liksom. De hade ingen egen mark.
Stackars människor. Ja. Men det är roligt, man hör i bakgrunden ibland, så frågar Gunnar. Då, det måste vara hans fru som försöker hjälpa honom att svara. Va? Ja. Vad heter hans fru?
Jo, det var Rut Karlsson. Det var hans andra fru. Den första hustrun, hon dog, eller min riktiga farmor, hon dog 1930. Hon åkte på cancer.
Okej.
Mm. Så han gifte ju om sig när han var 60 års åldern och sånt där var det, va?
Mm. Vad minns du själv av din farfar?
Jo, det var en stor bamsegubbe. Han var ju riktigt snäll så där, va? Han tyckte inte om när vi hoppade i höet till lagon. Vi var ju tre kusiner. Vi var ju två kusiner där. Och tillsammans har vi tre stycken som är på där här. Ja. Och sen man gick upp. Ja, vi tyckte att nu smitter vi in. Men han såg nog fan att vi gick in. Och så kom han och öppnade dörren. Så hörde man nerifrån lagen. Kom ner nu, pojkar. Och så fick vi gå ut.
Ja. Tror du att han hade en bra tid? För att han är nöjd att han har pension när Jesse frågar honom. Hon är ju väldigt förtjust i honom. Tror du att han levde under en bra tid?
Jo, det måste man väl säga.
Ja.
Han hade problem med hjärtat. Han åkte på en hjärtinfarkt en period.
Mm.
Men han överlevde den. Han dog av tarmvred.
Oj.
1975 så dog han.
90 år gammal.
Ja, jag vet inte vad han låg med någon sak.
Oj, stackaren.
De ville inte öppna honom, han var så gammal gubben. Det var inte mycket att hålla på med. Liksom. Ja.
Och om man då sammanfattar för dig, hur var din barndom då i det dåvarande Trollbäcken på 40-talet och 50-talet?
Ja, det var ju lite lantligt sådär. Man var ju mycket där och lekte där nere på gården och byggde kojor. Och så var det två läger. Vi kusiner var ju trollbäckare och sen några uppe i skolan. Det var ju lite bataljer här och var.
Så är det överallt. På min tid så var det bollis mot trollis.
Ja. Och du vet, vi hade ju en tandläkare, Jakobsson, som bodde på Fornudden.
Mm.
Och hans grabb hette Björn, en utav dem. Det var ju Roffes brorsa.
Mm.
Roffe Lekan då.
Just det.
Och de hade en liten ponnyhäst. Och då kom han ridande på den där hästen och så hade vi krig då tillsammans där.
Ja. Bernt Karlsson, jag tycker att jag har inte lyssnat igenom allt bandmaterial jag fått av dig. Jag har bara klippt ut den delen som handlar om när Jesse Navin intervjuar din farfar. Så jag tänkte att jag skulle återkomma när jag hunnit det. För att jag tänkte att jag ska lägga på den här så att man får lyssna nu i början av december. Och att de som lyssnar också faktiskt går och köper de här fina, alltså det här som Göran Magnusson nu har gjort,
ja,
att dokumenterat mycket av historien. Och även då Trollbäckens egna hemsförening har gjort massor med jobb när det gäller att försöka berätta om den utveckling, det som från början hette Kumla och Hanviken heter det.
Yes, precis.
Och ni som har lyssnat på det här via en radio, ni kan också gå in på vår hemsida och titta på det här programmet. För där kommer jag lägga ut en vacker bild på dig, Bernt.
Tackar, tackar.
Och en fina bilder på din farfar. Och andra bilder som vi får skriva lite om. Och där ni kan se lite hur det såg ut. Den här torpet som heter Skogsäng. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Och jag som har intervjuat den här kloka mannen som har dumt nog har flyttat långt bort från Tyresö. Nej, det är inte alls.
Jag har mina rötter kvar.
Du är alltid Trollbäcksbo. Tack så mycket, Bernt Karlsson.
Tack själv.